Med gräs jul av Georges Simenon. Första kapitlet. Varje gång var det likadant. När han gick och la sig suckade han: imorgon ska jag sova ut. Och Madame Maigret hade tagit honom på orden, som om hon inte hade lärt sig någonting under årens lopp. Som om hon inte visste att man inte skulle fästa någon vikt vid vad han kastade ur sig i den här stilen. Hon kunde också ha sovit ut. Det fanns ingen anledning för henne att stiga upp tidigt. Ändå hade det nätt och jämnt hunnit dagas när han hörde hur hon försiktigt rörde sig mellan lakanen. Själv låg han blickstilla. Han tvingade sig att andas djupt och regelbundet som en sovande. Det hela liknade en lek. Det var rörande att märka hur hon tog sig fram mot sängkanten, varsamt som ett djur. Efter varje rörelse höll hon sig stilla för att försäkra sig om att han inte hade vaknat. Det fanns ett tillfälle som han alltid väntade på, hopkurad av spänning. Nämligen det ögonblick då sängresårerna, befriade från Madame Maigrets tyngd, rättade ut sig med ett lätt ljud som liknade en suck. Sedan samlade hon ihop sina kläder på stolen, ägnade en oändlig tid åt att vrida på knoppen till badrumsdörren innan hon slutligen, i det avlägsna köket, kunde tillåta sig att röra sig normalt. Han somnade om. Inte djupt och inte länge, men tillräckligt länge för att drömma en förvirrad och gripande dröm. Efteråt kunde han inte erinra sig den, men han mindes att den hade varit rörande, och det var som om den hade gjort honom lite mer mottaglig för känslor. En blek, rå strimma av ljus sipprade in mellan gardinerna som aldrig slöt till helt och hållet. Han väntade ännu en stund, liggande på rygg med öppna ögon. Kaffedoften trängde in, och när han hörde ytterdörren öppnas och stängas visste han att hans hustru hade skyndat ned för att köpa varma gifflar åt honom. Han åt aldrig på morgonen, drack bara svart kaffe. Men detta var ännu en av hans hustrus idéer, en av hennes riter. På söndagar och helgdagar ansågs det att han låg till sängs långt in på förmiddagen, och hon gick och köpte gifflar åt honom i hörnet av Rue Amelot. Han steg upp, tog på sig tofflorna och morgonrocken och drog gardinerna åt sidan. Han visste att det var fult gjort av honom, att hon skulle bli förtvivlad. Han var beredd att göra mycket stora uppoffringar för hennes skull. Men han kunde faktiskt inte stanna kvar i sängen när han inte längre hade lust. Det snöade inte. Det var löjligt att vi fyllda 50 fortfarande blev besviken över att det inte låg snö på juldagsmorgonen. Men de medelålders är inte så förnuftiga som de unga tror. Den tjocka, låga, smutsgrå himlen vilade tungt över taken. Boulevard Richard Lenoir låg fullständigt öde. Ovanför den stora inkörsporten mitt över gatan lyste inskriptionen Lost à Pépin, precisionsverktyg, svart som skosvärta. Av någon oförklarlig anledning såg det första ället mycket sorgset ut. Han kunde återhöra Madame Maigret skynda runt i köket, smyga på tåspetsarna ut i matsalen och fortsätta med sina försiktiga rörelser utan att ana att han nu stod framme vid fönstret. När han såg på klockan på nattduksbordet upptäckte han att den bara var 8:10. Kvällen innan hade de varit på teatern. Sen hade de gärna velat äta en bit på en restaurang, som alla andra. Men överallt var borden beställda för julvakan, och de fick gå hem igen, arm i arm. Så klockan var nästan 12 när de kom hem, och de behövde knappast dröja alls med att dela ut julklapparna. En pipa till honom som vanligt. Hon fick en elektrisk kaffekokare av ny och förbättrad typ som hon hade förälskat sig i. Och dessutom, för att fullfölja deras tradition, ett dussin fint broderade näsdukar. Mekaniskt stoppade han sin nya pipa. I husen på andra sidan boulevarden